Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet av Sporthuset sponsras av Kover & Melin Byggkonstruktion, ett företag som ser till att förverkliga byggföretagens idéer. Bredden i Kover & Melins kunskap märks i variationen av projekt som företaget utfört, som bostäder, köpcentrum, kulturklassade byggnader och inte minst idrottsanläggningar. Kover & Melin brinner för att ge idrotten bättre förutsättningar, vilket gör dem till en naturlig samarbetspartner för oss i Sporthuset. Och den här podden spelas in inför publik hos Kover & Melin på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm.
219 matcher har Zlatan Ibrahimovic gjort i italienska Serie A för klubbarna Inter, Milan och Juventus. Frågan är om han verkligen gjort sista matchen i ligan. Det spekuleras ju just nu för fullt om en återkomst i Italien för Ibrahimovic.
219 matcher spelade Leo Messi för FC Barcelona med Pep Guardiola som tränare. På dessa matcher gjorde Messi osannolika 211 mål.
219 gula kort delades ut under det senaste världsmästerskapet i fotboll i Ryssland. Ett snitt innebär det på mellan 3 och 4 varningar per match.
219 minuters speltid tog det innan AIK gjorde sitt första allsvenska mål på då nybyggda hemmaplanen Friends Arena i Solna. Det var 2013. Daniel Majstorovic var det som bröt måltorkan genom att med axeln trycka in bollen mot Halmstad. Snyggt ska det vara.
219 är chassinumret. Michael Schumachers Ferrari F2002 hade, med vilken han bärgade en av sina VM-titlar. Bilen anses av många vara den bästa genom tiderna i F1-cirkusen.
219 minuter. Så fort gick det snabbaste Vasaloppet genom tiderna. När Jürgen Brink vann loppet på denna rekordtid 2012.
219 meter var fallhöjden på herrarnas slalombana under VM i Åre förra vintern. Den backe som till vardags kallas gästrappet i Åre. VM-loppet i slalom vanns förresten av österrikaren Marcel Hirscher.
Nu startar vi vår slalomfärd genom sporthusets alla trevliga ämnen.
I avsnitt 219. Men det är egentligen livepodd igen i Stockholm. Vårt andra hem, Lasse, här.
I Stockholm, ja.
Ja, men här, Kover & Melin.
Ja, vi har varit här förut. Och då, nu är det ju publik här. Och då, jag känner mig så här lite grann som Anders Eldeman. Han kör Melodikrysset inför publik. Då vill man ju alltid höra att det är en applåd för att tro att det är publik där. Nu måste ni applådera. Det är otroligt kul när han kör Melodikrysset och så berättar de vilket lösningsord det är liksom så här, när de sitter i livepubliken där, så det avslöjas lite. Mm.
Ja, vi sitter ju här och så var det ju en person till då. Var är Jens?
Jag har ju ställt till det lite. Jag lovade ju att jag skulle vara där tillsammans med er och sådär, men så skulle en våran nya säljansvarige på Sportlogic komma över från Montreal till Europa för ett par möten, och då var jag tvungen att sticka iväg först ner till Madrid igår, där vi var och träffade Atletico Madrid, berättar jag gärna lite grann om, och så sedan så flög vi direkt vidare på kvällen sedan till London, där jag befinner mig just nu. Och idag var vi och besökte klubben Brentford, och så sedan så fortsätter det att gå där i rask takt. Brighton imorgon, Tottenham sedan, och sen Manchester United, och sen en konferens avslutande på fredag i Manchester, även den, där jag ska jag gruvar mig riktigt rejält för det, hålla en presentation, en föreläsning där inför massa andra fotbollsfolk inom Premier League-världen främst. Så det är intensiva, bråda dagar, och jag ber så mycket om ursäkt att jag inte är där live, men jag ska göra mitt bästa för att göra ett gott jobb remote från ett trevligt hotell här.
Det enda jag är säker på är att Jens inte har planerat och genomfört det här själv, utan det är någon annan som håller i reseplaneringen.
Men du har ju så förbaskat rätt här alltså. Och jag har ju hittat i Blaine Patterson, som han heter, han som jag är här med, har jag hittat en lassekopia när det gäller logistik. Han är rysligt duktig på logistiken, även Blaine Patterson. Jag vet inte, han började med att vi skulle slå vad om vem som hade bäst Uber-rating. Jag vet inte om ni själva har koll på er Uber-rating. Jag hade inte det i varje fall. Okej då, han är tävlingsmänniska, den här liraren. Han har varit basketcoach i USA ett massa år. Så han sa bara, okej, den som har lägst Uber-rating betalar middagen ikväll. Och hade ju han 4,96. Det måste ju vara något, nästan rekord alltså. Jag låg på 4,83 och har aldrig reflekterat över det. Men han jobbar, för jag åker nu Uber-bilar från ena stället till andra. Och jag ser ju liksom, han är ju trevlighetsminister nummer ett i bilen. Frågar hur deras dag har varit, kör hela den här grejen alltid. Så jag fattar ju att han får femmer allt som oftast i varje fall.
Är det någon som slår 4,83 förresten på Uber-rating?
Ja, men det måste ju alla göra. Jag anstränger mig inte alls speciellt mycket. Men är det någon som slår Blaines 4,96,
ja, det är det som är motstånd.
Då lovar jag att jag ska ge ett pris till den personen, om det finns någon sån i rummet. Alla plockar fram sina mobiltelefoner och kollar just nu.
Nu ska jag se, när kommer upp något här.
5,0.
4,93 på rad 1. Vem hade 5,0? På en genomförd resa då, det var pappa som satte betyg. Nej.
Men har du
använt otroligt det? Bra.
Ja, mycket.
Mycket. 5,0. 5,0.
Vänta, vad heter du?
Vad heter du?
Amanda
har 5,0. Hör du, säg till din polare där som håller i biljetterna till Brighton att 4,96, it's
from Amanda.
Shit, vet du. Vi har Amanda coming up
at Cover and Malin.
At Södermalm.
Ta en screenshot som vidarebefordras genom Lasse och Tommy till mig, så att jag kan ge den och visa upp den, att jag känner faktiskt folk som har bättre rating än Dave Blaine.
Du knäcker honom, och du har ju mycket tid kvar på resan där, så att med många stopp och han har dina biljetter, så ligg lågt i mitt tips.
Vi vilar jingelmaskinen lite grann här idag, för det är faktiskt så att vi har ett eget litet husband på plats. Ni kanske inte ens har upptäckt dem riktigt, men vi välkomnar in Jolina och Rasmus som smyger upp här.
Oh, det är liveband. Nu blev det bättre än Melodikrysset, för det är alltid bandade grejer han kör, Eldeman, vill jag säga. Det är sällan live, det är, så är det.
Från musikgymnasiet Rytmus, denna duo som är en del av detta avsnitt, Sporthuset avsnitt 219. Varsågoda.
You're part of something way bigger than you.
har ju varit med oss under avsnitten i Sporthuset och gjort små låtbitar. Och det här var passande, You're Part of Something Bigger, eller Bigger som låten heter. Och det leder oss in på ett fint sätt på att Sverige är klart för EM 2020. Jan Anderssons landslag, högaktuellt förstås. Apropå Part of Something Bigger, Hasse Backe i vårt förra avsnitt när han pratade om att
vi kanske ska börja prata om att vi ska vinna ett EM vad det gäller Arlanda. Så vi ska titta, varför skulle inte vi kunna göra det? Vad behöver vi göra då?
Försvarsmässigt vet vi att Sverige nästan alltid har kunnat hävda sig. Och den linjen, bakre linjen med Robin Olsen längst bak, ser fortsatt jättebra ut. Men just hur spännande det ser ut på mittfält och framåt, det är ju där svenska lag genom åren har haft lite svårt då att hitta tillräckligt med kreativitet. Men jag tycker Quaison som en lite släpande forward så här kan vara med i mittfältet och förstärka mittfältet emellanåt när det behövs. Och så ihop dem med Viktor Claesson, Kristoffer Olsson som jag tycker otroligt mycket om. Oj vad jag tycker om hans sätt att behandla bollen och skapa ett passningsspel runt omkring sig. Emil Forsberg är ju helt plötsligt tillbaka där han var när han var som allra allra bäst, och den matchen senast här mot borta Rumänien borta var ju verkligen ett bevis på det. Så när jag ser verkligen fram emot det här sommarens mästerskap och tycker liksom att man ska sikta på liksom åt semifinal och final hållet liksom, och våga spänna bågen ordentligt. För jag tycker redan Janne Andersson prioriterar spelare som kan spela den fotboll som Hasse Backe vill, nämligen att också kunna hålla i bollen, också kunna ha ett eget anfallsspel och inte bara försvara sig till segrar. Så Janne Andersson ska ha han kan få årets ledare nästan varje år tycker jag, för det ledarskap han presterar och även för den fotboll som han har fått det här landslaget att spela. Jag njuter av det, och när Sverige är som bäst, när man behöver vara som bäst.
Men sanda lite här, alltså
Sanda.
Jo, men alltså vi ska göra klart för oss att Sverige, 6 EM under 00-talet och 10-talet. 2000 Sverige ute i gruppspelet, 2004 bra, det var kvartsfinalen där mot Nederländerna som på den tiden hette Holland, var lättare att kommentera då. 2008 samarrangerat mellan Österrike och Schweiz, dundra ute i gruppspelet där också. 2012 när det var i Ukraina och Polen, dundra ute i gruppspelet där också. 2016 med Ibrahimovic i hans avslutningsturnering, dundrade ut Jens där i Nice när Belgien stod på andra sidan, så blev ingenting där heller.
Vägen till Wembley, den är ju fylld av snubbeltråd, inte minst vad gäller var ska vi åka? Vad finns det för alternativ? Det är alltså så, kan någon reda ut det här? Det är ju, vad är det, 11 länder och 12 städer som ska arrangera Europamästerskapen. Och ingenting är klart. Det blir lottning i slutet av november här, men då har det visat sig att de spelplatserna kanske inte ens kommer stämma sen. Och det har varit kritik. Jan Andersson sa ju också att det här är ett verkligt märkligt EM. Och att dels han pratar om klimatet, flyga kors och tvärs. Det är klart vi flög mycket i Ryssland, men det här är något helt annat. Och själva principen att lag i hemmanation har inga problem, men det andra är konstigt. Jag begriper inte överhuvudtaget, sa Jan Andersson. Och du ska ju jobba med det, Lasse. Är du redo?
Ja, jag kan avslöja att tävlingsavdelningen på UEFA som har konstruerat det här, de har fått några följdfrågor. Och den avdelningen är numera stängd på grund av sjukdom. De kan inte svara. Nej, men det här är ju stökigt, va? Alltså i grunden är det ju, UEFA fyller ju år. Så här, typ 100 år eller 75 eller 50 eller vad det nu är. De firar i alla fall. Och den dåvarande UEFA-presidenten som var Michel Platini, fransmannen, han som ju blev avstängd under mängder med år med anledning av fiffel. Innan han blev avstängd precis där, så kom han på att nu ska vi fira att UEFA fyller år med att det ska arrangeras i många länder. Och så fick det bli. Och därför så är det spritt. Jag tror att det är 12 eller 13 länder som ska arrangera med öppningsmatch i Rom och med finalmatch i England. Då. Bland de nordiska länderna så följer Sverige, när det stod mellan Sverige och Köpenhamn om att arrangera matcher, så var det Köpenhamn som fick matcherna. Så därför är det spritt på det här sättet som det är. I grunden, 24 nationer, 20 stycken är klara i och med att EM-kvalen är avgjorda. 4 platser kvar, så kallad playoff. Det kommer i mars nästa år, då vet vi vilka 24 det är. 6 stycken grupper med 4 lag i varje som kommer att lira i hela Europa. Då. Så det är i grund och botten inte någon skillnad. Däremot så det som gör det lite stökigt är ju att inga värdnationer är ju med anledning av detta direktkvalificerade. Alla måste kvala. Men de har sagt så här, det vore ju konstigt om nu Danmark som har matcher går vidare och får spela sina hemmamatcher i Bukarest. Mm, ja. Liksom, eller sina EM-matcher, det blir ju konstigt. Så Danmark måste då spela i Danmark så att säga. Och sen blir det så att de nationerna som kvalificerar sig in i turneringen och har matcher i sin nation får minst två matcher där då. Och det ställer till en del problem.
Och det avgörs inte förrän i april då. Var det någon som hängde med på det här eller?
Det är som vanligt. Vi kör det här. Ja, men det är ju riktigt keff. Det är nämligen så att nu kommer de lotta den 30 november. Då lottas alltihopa. Och då har de så här play-in. De som kommer i play-in sen som spelar i mars, de får ju en plats. Det är bara det. Säg att Rumänien går vidare från play-in. Och så är det helt andra nationer som ligger i Bukarest. Då säger de så här att den 1 april 2020, då ska de ställa det där till, då är det ny lottning om det behövs, säger de. Det vill säga, då säger de att Rumänien
är bra till 1 april.
Då sätter vi dem i Bukarest. Då har du fem lag, det går inte. Vi måste vara fyra, då får ju något flytta. Oh, så det blir ju stökigt. Och då kanske svenska supportrar har fått biljetter och gjort sig i ordning för att åka och bevaka de här matcherna någonstans. Och så blir det liksom, nej, det blev inte Bukarest som det var från början. Det blev Baku istället.
Baku är verkligen ett bua, med tanke på att du ska ut i Europa League-finalen där.
Alltså vi sitter och undgör oss över detta, men det är på sista raden vill ju folk se matcherna. På sista raden kommer man ju söka upp det i alla fall. Då lagen får ju faktiskt, det är ju så, UEFA förbokar ju rätt så bra hotell. Det är ju inte så att Sverige behöver vara oroliga för att de ska bo på något mindre bra hotell. Nej, när vi var i Donetsk och bevakade matcher i Ukraina så fick vi bo på ett vandrarhem 5 mil på någon liten jävla grusväg utanför själva
stan. Inte landslaget.
Men landslaget som spelade där, de bodde ju på ett nybyggda jättefina hotell.
Om man vill få igång honom säger man bara Donetsk.
Ja, det var.
Då smäller.
Utanför Donetsk.
Ja, utanför, inte i Donetsk, till och med utanför Donetsk.
Jag gjorde Frankrike, England i svenska gruppen i EM 2012. Det var ju i Donetsk hade de byggt en helt ny flyg. De har ju så mycket pengar i vissa sammanhang. Detta var före Ryssland, Ukraina grejen. Där är nu med, det är ju krigsområde. Det har ju också med lottningen att göra sen. Länder som är i konflikt med varandra får inte hamna i samma grupp. Så Ryssland och Ukraina som gått vidare till fotbolls-EM kan inte läggas i samma grupp. Det är inte tillåtet. Ryssland är ju dessutom under...
Vem bedömer de i konflikt? Alltså, kan vi känna att vi har Sverige och Danmark en liten konflikt?
Det var på 1500-talet som Christian Thuram var här och orsakade Stockholms blodbad.
Ja, men det håller
vi har inte så på. Stor erfarenhet av konflikter på det sättet som de har. Men i alla fall, då är helt ny, underbar flygplats som var helt nybyggd. Och så hade de kvar den gamla precis intill. Grejen var ju bara att de hade inte öppnat den nya. Man fick använda den gamla. På sista matchen de arrangerade Donetsk, då öppnade de den nya. Men de lyfte över befintlig personal från den gamla som ju var oerhört få. Som hade 64 incheckningsdiskar, 2 öppna. Men vi stod i en suverän lokal när vi köade där. Det var lite häftigt faktiskt. Men då åkte jag i taxi och då skulle Sverige möta Ukraina. Ja, där är den! Det är Jens Fjällström visar en bild på flygplatsen i Donetsk. Den är bombad numera. Det där är ett historiskt dokument du håller i handen, Jens.
Men nu fick du upp den där så fort på mobilen. Det var imponerande.
Vi har snackat före, Jens och jag.
Ja, ni har gjort upp det.
Nej, faktiskt inte. Men man söker på geografi. Så man skriver Donetsk och så kommer alla bilder man har upp på Donetsk. Jag tänkte också på den här. Den gapade så enormt tom, den här stackars nybyggda flygplatsen. Och det var verkligen 2 diskar längst där borta som hålls öppna och så sedan så resten, ja, har väl aldrig använt sedan dess.
Men efter matchen Frankrike-England som var där, spelade Sverige på kvällen sen i Kiev mot Ukraina. Det var en stor match där. Jag fick tag på en taxichaufför som skulle köra mig på de här småvägarna ut där 5 mil utanför. Enorma stora hål alltså. De använde ju inte asfalt överhuvudtaget. Det var därför det var grusväg. Men alltså, de täckte inte igen med sand heller eller grus eller hur man nu gör. Det var ju, herregud. Och där körde vi då såklart, eller han körde då ut i det becksvartande. Dålig belysning var också på den där bilen. Och samtidigt lyssnade vi på ukrainsk radiosport. Ukraina-Sverige. Och jag ville ju veta hur det gick. Han höll intensivt på Ukraina. Sverige tog ju ledningen i den matchen, sa han inte ett ljud om. Det hördes ju inte, jag fattar inte det. Och det tar lång tid att åka 5 mil ut alltså. I andra halvlek, då gör ju Ukraina mål och kvitterar till 1-1 och kortar på gör de 2-1. Då kör han ner. Bam! En sån här otrolig jävla kraterbil. Jag fattar inte att de håller de där bilarna. Och radion, det var en sån här man hade förr. Ni vet, man kunde ta ur radion, tog man ju med sig hem liksom. Och den flög ur, vet du. Och jag satt i baksätet. Och visst, bam! Rakt ner, vet du. Puff, bilen, jag tänkte, vad händer? Vi attackerade. Och då, den där jävla radion, rakt på mig där bak. Och när vi kom fram så visade det sig att Sverige förlorade matchen. Ja.
Jag har nog tagit en av mina i efterhand roligaste selfiebilder på den gamla flygplatsen i Donetsk, visade sig nu när jag bara tittade igenom de här bilderna. Några ortodoxa judar som satt vid sidan om mig, och de har ju ganska härligt sådär skägg och såg rätt roliga ut när de satt och nickade och sov. Två stycken vid sidan om mig. Jag tänkte, jag kan inte hålla mig från att ta en bild med de här två sovande. Så jag gjorde ju det. Och sedan när jag väl tar upp min kamera och tittar på bilden, jag vet inte om ni kan se det där, så sitter ju han och kollar tillbaka. Nej, han sov inte alls, han hade järnkoll. Så jag tog en selfie där med honom, och han ser inte speciellt nöjd ut med den selfien där. Jag tyckte det var desto roligare, men ända fram till jag upptäckte, jag smög iväg där lite skamsen efteråt.
Du såg inte så superövertygande ut på bilden heller, Jens.
Jag såg sovande ut jag också.
Det var Donetsk.
Men apropå olika EM-nationer, gruppkram Norden också lite, va? Finland klart för sitt, är det första någonsin EM-VM?
Sen OS, ja, EM-VM, ja. Ja, det är första sen OS 1912 i Stockholm. Ja. Så de har väntat länge.
Och ditt Danmark, Jens, får man säga. Du har ju varit med och hjälpt Danmark. Mm. Är det slut med det nu, eller ska du hjälpa dem under EM också, eller?
Jag fick ett text i varje fall att de hoppades att jag skulle vilja göra det. Så att i någon form räknar de om att göra det i varje fall. De är jättefint coaching-team där med Åge Hareide, Jonald Thomasson och ett par andra jättehärliga typer. Och så Monir, som är den som jag jobbar närmast då. Så det skulle, och det var en riktig rysare. Irland borta är ju inte alltid det lättaste. Och ni vet en sån där match när Danmark leder 1-0. Klara räcker med oavgjort, och så sedan så börjar Irland lyfta bollar in mot straffområdet maniskt och bara fylla på med mer och mer folk, och ni vet hur duktiga och tunga de kan vara i det spelet. Och så sedan så blir det 1-1 med 8-9 minuter kvar, och så nya inlägg, nya fasta situationer, räddning på mållinjen och hela det där. Så att det var nervigt och pirrigt för danskarnas del, men desto gladare när de blev klara. Och lite dansk glädje kan väl jag känna, och får väl vi känna också som nordiska vänner.
Högt i tak i sporthuset.
Det är debattdags, och jag gjorde ju ett klassiskt misstag här, Jens. Jag sa det, ni kan ta en bensträckare till alla våra åhörare. Det är ganska tomt.
Står de och hänger i baren hela högen där.
Oj, vad du skulle vilja vara i den där baren, eller?
Ja, gärna med er i varje fall.
Har ni uppmärksamma halsduken?
Ja, men finns en story?
PSG Malmö.
Ja, exakt.
Zlatans hemkomst.
Mm. Aha.
Och jag och Johan satt en kväll och chattade lite med varandra, och så vi skulle ju gå på PSG Malmö, skicka Johan. Ja. Ja, men det vore kul, så här. Ska vi inte åka hela firman då, sa vi. Ja, så kollade vi upp och så fick vi tag i 35 biljetter eller någonting sånt där. Då bokade vi en hel tågvagn, och så drog vi ner till och kollade på matchen. Bokade på restaurang där, var nere i Malmö, käkade lite gott, och så gick på match och så sov vi över, och så drog vi tåget hem.
Ni kommer ju inte ha några som helst problem att få ta på EM-biljetter.
Eller personal, skulle jag vilja säga.
Oavsett vilken art.
35 biljetter till Malmö. Liksom.
Ja, det är bra. Ja.
Malmö PSG, Zlatan.
Det var ju bara en lucka. Vi fick ju stå i bortaklacken. Det var ju det enda som fanns.
Det fanns ju krav att vi skulle ha halsdukar, så fick vi PSG-mössor. För att vi var ju tvungen att liksom smälta in.
Annars riskerade man för strik. Liksom.
Vilket år var det här? Var det 2015? Eller?
Ja, det måste ju vara någonting sånt.
Så vi stod där i PSG-klacken.
Så skolfranskan räckte inte. Ni var tvungna att kunna lite arabisk också, för det är Katar-ägt, va?
Ja. Ja, just det.
Överraskande nog var det arabiska som gällde.
Ja. Vi välkomnar fram två nya personer till våra mikrofoner. Dels Anders Hedberg, som ju är vd för detta företag, Kover och Melin. Du hade ju din namn i podden nyligen förresten, hörde du det?
Ja, ja. Vi har faktiskt sprungit på varandra på ett tåg, och då var jag tvungen att säga att jag är faktiskt döpt efter dig, Andersson. Och då sa han, ja, men då måste vi ta en selfie, sa han. Så att jag har kort på mig och Anders Hedberg.
Är du döpt efter honom?
Ja.
Okay.
Han var ju som störst då, 76, ja, när han spelade i New York Rangers.
Ja.
Oh ja, oh ja. Mm. Var ju då han kvitterade mot Sovjetunionen till 3-3 i den här Kanada Cup-matchen.
Mm.
Vadå, min pappa låg på knä framför tvn mitt i natten och vrålade: det var Hedberg, det var Hedberg. Så morsan kom upp och slet upp sovrumsdörren, stirrade på oss bara och bara smällde igen.
Det är perfekt för dig, Anders, som ringsignal om du kan få det referatet.
Det var Hedberg.
Ja, det var ju farsan som skrek. Det var ju Arne Hegerfors som kommenterade i tv. Och den kommenteringen var ju bara mål.
Och förutom Anders så har vi också som gäst Peter Hellander.
Ja, tack.
Och vänta nu, Peter Hellander. Nej, det är Peter Hellander. Nu tänkte jag på nästa hockeyspelare.
Eller, ja, det finns två stycken. Det finns en Hellander och en Hellander.
Visst gör det. Peter Hellander, hockeyspelare. Vad har vi på honom?
Ja, Peter Hellander, han spelade i Skellefteå och sen var han över i New York Rangers och spelade ett tag. Peter Hellander kom från Rögle och spelade i Mora.
Just det. Men du är inte döpt efter hockeyspelaren?
Nej.
Men från Mora kan vi vara tydliga med att säga. Så det blir lite dalastämning här. Ja, det är aldrig fel.
Och du är centerpartist och är riksdagsledamot.
Stämmer.
Och en anledning till att vi nu vill ha det här är förstås att prata om det ämne som vi har haft under de här poddarna tillsammans med KV Melin, nämligen idrottsytor. Dels bristen på idrottsytor runt om i landet, men också de rättsfelaktigheter som har uppstått, till exempel Lex Bovallen. Men du är också, apropå, vi pratade om Vasaloppet i början, du har gjort några Vasalopp, va?
Jag har gjort några Vasalopp, i alla fall gjort 13 Vasalopp, men jag har också cyklat alla Vasalopp som har gått och springer också. Jag tror jag har gjort 50 lopp i själva arenan.
Herregud, hur mår du?
Jag mår jättebra.
Ja, du ser pigg ut. Det är pigg.
Vad är personbästat i Vasaloppet, alltså skidloppet?
4.58.
Det är värt en applåd.
Ja, 4.58 Vasaloppet, det är...
Vi applåderar.
Respekt, ja. Respekt. Ja. Och du är... Vad ska man säga, talesman i idrottsfrågor? Eller vad är...
Ja, jag är idrottspolitisk talesperson, som det brukar kallas det. Mm.
Och då undrar vi förstås vad du tänker om. Ska vi ta först bara smack Lex Bovallen? För det är ju nämligen det faktum att den planen då, arenan i Nacka, helt enkelt är delvis stängd i väntan på bullerskydd som just nu besluten ligger. Nu har det blivit överprövat då till överdomstolen, så det finns fortfarande möjlighet att det här då ska förändras. Men som det är nu så, ja, det låter för mycket från idrottsplatsen. Trots att det låter mindre än från vägen som är i princip intill där, så är decibeltalen för höga. Vad tänker du om det här, du som jobbar med just de här frågorna som politiker?
Ja, alltså, man blir ju alldeles frustrerad. Det blir ju nästan alla människor man pratar med, så känns det ju helt... helt märkligt. Värmdövägen går förbi där och den får bullra i 55 decibel. Men barnen, och det är inget buller hävdar jag för det första, barnen som leker och spelar fotboll får inte fortsätta, för då har man satt industribullergränsen på 45 decibel. Och då ska man veta att ett vanligt samtal är 60 decibel.
Så, och Lasse Granqvist 75.
Ja, precis. Vissa,
referat kan vara 175.
Nej, men det är en helt bizarr situation och som egentligen kommer ifrån att Naturvårdsverket, som liksom sätter reglerna för det, inte har satt några regler, utan man, det här får man avgöra på kommunerna själva, och så har man drivit i domstol och så har det blivit ett pilotfall då liksom. Jag träffade Bilsportförbundet förra veckan. Då vet ni att vägbuller är då för 55 decibel. En motorstadion är 45, för det är industribuller. Så det får låta mer när man åker till arenan än vad det får låta på själva motorarenan. Alltså det är helt... Här måste det till någon ändring.
Men du har varit med och skapat en motion.
Ja, jag har skrivit en motion.
För en lagändring.
Ja, för det var ju efter Bovallen dök upp där. Och så har vi skrivit en ny motion igen också. Och det finns ju ett politiskt... en majoritet i riksdagen för att förändra det här, för det här är orimligt. Vi behöver... idrotta mer. Barn och ungdomar behöver röra på sig mer, inte mindre. Liksom.
Känner du lugn på att det kommer att förändras, eller?
Nej.
Nej. Men om det är majoritet i riksdagen så känns det ju bara som att men det räcker kanske inte. Majoritet känns som det räcker spontant.
Det är ju så märkligt i Sverige att ibland så riksdagen kan tycka en sak, men sen är det myndigheter som styr det här och sätter ribbor. Och, vi är ju inte in och petar detaljerna, men här tror jag att riksdagen kan sätta det i foten och egentligen vara inne och peta detaljerna, för det är ju orimligt.
Men alltså, det känns ju som att ni måste ju träffas där. Ni, det är ju inte bara när ni sitter, partiledarna sitter och fightas här i sakfrågor, utan ni måste ju träffas rätt många så här i korridorerna där. Alltså i matsalen, ni käkar väl bricklunch som alla. Ni kan väl stå där och säga det där till potatisbullarna att det här är ju orimligt, får vi väl ta i. Och sen får ni väl bara säga, varför ska det vara så otroligt jäkla långvarigt, och det är naturvårdsverk och det är tingsrätter och hov, eller vad det nu är, överprövningsmiljödomstolar, och det vill bara säga det här är skitsnack, nu gör vi så här.
Ja, så kan man göra, så gör man säkert i Donetsk och Ryssland. och i Kina som jag var alldeles nyss. Alltså. Så visst kan man göra saker pensionshållet, men jag tror att vi ska ha en liksom en...
Det har alltid bott en ukrainare i mig.
Nej, men vi ska nog ha en princip där vi liksom följer. Vi stiftar ju lagar lite långsamt i Sverige, men när vi väl stiftar dem så ska det bli bra då. Och den här frågan är ju, ja, 99% tycker att det är helt förkastligt. Ja. Mm.
Och vi ska prata mer om Bovallen i nästa avsnitt också, men Anders, du brinner ju också för den här frågan med idrottsytor.
Ja,
ja. Och bristen på dem som proportionerligt då till de områden som byggs. Mm.
Ja, just det här att när vi planerar och bygger nya områden eller förtätar områden i stor utsträckning, att man inte bygger ishallar, idrottsanläggningar överhuvudtaget, ridhus. Man ser inte ens till att det finns ytor där folk kan cykla och springa på i princip. Där tycker jag också att politikerna borde ta och sätta ner foten, att här gäller det inte bara att sälja så mycket byggrätter till så höga priser som möjligt, utan här gäller det även att få till så att ungdomar, även vuxna, kan leka idrott, röra på sig, ut och cykla, ut och springa.
Mm. Vad jag har förstått så har Riksidrottsförbundet varit väldigt aktiva, inte minst i samband med senaste valrörelsen, att få in och lagstifta också om idrottsytor kopplat till nybyggda områden. Men det blir ingenting. Varför blir det ingenting?
Jag vet inte, jag är ju kanske lite motståndare att vi ska lagstifta om allting. För det här kan ju kommunerna själva bestämma egentligen. Nu har det skett jag tror det är i grunden ett storstadsproblem, att man förtätar storstäderna och det blir inga ytor kvar. När vi egentligen borde bygga fler spontan idrottsplatser för att få ungdomar att röra sig. Alltså jag har ju koll på det här, jag jobbar ju lite med hälsofrågor också. 7% av tjejerna i årskurs 2 rör sig en timme om dagen med lite pulshöjande aktivitet. 7%. Mm. Vi tittar alldeles för mycket på telefoner och paddor och bildskärmar. Alltså vi måste få folk att röra sig mer och inte mindre. Så det borde finnas en spontan idrottsplan utanför fönstret här som barnen kan gå ut och leka i. Liksom.
Vad kan ni som politiker göra för att det ska bli så då?
Man kan ju lagstifta i planen. Vi har haft den här lagstiftningen tidigare, förr i tiden, där man styrde tydligare. Man kan ju förstås tänka sig att man måste planera in sådana ytor. Det borde finnas mycket mer ytor, hallar och träningsarenor.
Jag vet inte om ni har läst den här boken Järnstark som Anders Hansen har skrivit, en bästsäljare. Det tangerar det som du är inne på här, Peter. Han har skrivit böcker om den mänskliga hjärnan, och jag kan titta på SVT Play, för där finns en serie då som just handlar om hans rön. Och i avsnitt nummer 3 så handlar det om just hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Och då har de faktiskt gjort ett projekt då i det som heter Jättestensskolan i Göteborg, där man bestämde sig för att lägga in extra fysisk aktivitet på skolschemat med målsättningen att förbättra studieresultat och välmående. Och vi hör här Jonas Forsberg och Lotta Lekander som är rektorer där på temat puls för lärande. Andelen niondeklassare som går ut med godkända betyg från den här skolan har fördubblats sedan de drog igång den här verksamheten.
Vi har gjort olika utvärderingar där lärarna kan se, och även eleverna vittnar om, att de känner sig mer koncentrerade efter de här pulspassen.
Det sa många också när vi pratade med dem efteråt.
Mm. Ja, ja. Mm.
Och sen så har vi ju faktiskt kunnat följa några enstaka elever som vi vet inte mådde bra. Och se att de har mått bättre.
Det är inte någon ny forskning som egentligen skulle visa att det här är en sund kropp i en sund själ. Och det som är förvånande tycker jag, det är att inte att fler skolor gör det. Eller att man tar en större satsning från staten, att det är det här man vill ha. Nu kommer det ju mer idrottstimmar på schemat i timplanen. Men jag tycker man skulle satsa mer på fysisk aktivitet för eleverna för att främja inlärningen.
Man pratar ju väldigt mycket om hälsoeffekten. Jag tycker det finns ju en sak som är rätt så aktuell i dessa dagar och som borde tala för våran sak. Och det är också att vi behöver aktivera ungdomar av andra anledningar också. Det är sjukdomar och det är ungdomar som glider in i kriminalitet. Och en av de bästa sätten att fånga upp de här ungdomarna och få dem in i en bättre värld, bättre sammanhang, bli bekräftade, bli sedda, är ju just idrotten. Jag tror det finns få andra verksamheter som klarar av att göra och den nytta och den samhällsnytta som idrotten gör. Så jag tycker hälsoaspekten är en del, men glöm inte bort den andra delen i att få in ungdomar i aktivitet som är bra för dem och är bra för samhället i det långa loppet också.
Ja, jag kikar lite här och hittat en ung livsstil, en studie med ökad ojämlikhet i föreningsidrotten där man har följt Stockholms stad, Malmö stad och så i väldigt många år. Och där ser man ju att framförallt i de här utsatta grupperna så minskar ju deltagandet. Det har minskat oerhört. Och där har vi också en koppling till det här som till exempel händer i Malmö nu, de problemen där. Och också det där att få in ungdomar på rätt väg och kanske avreagera sig på en fotbollsplan istället för på ett köpcentrum.
Men och allt det här på något sätt, vi hade ju också Lars Ekholm i Stockholms fotbollförbund i ett av våra avsnitt och alla är överens. Och han säger, alla politiker är överens också. Men ändå tänker jag på, jag såg nog varenda debatt banne med i valrörelsen på i alla fall på riksplanet och jag tror inte jag hörde idrott nämnas en enda gång.
Nej, men så är det och jag tycker det finns alldeles för många andra frågor som tar alldeles för stort utrymme. Jag skulle också vilja prata mycket mer idrott. För idrotten har en stor betydelse. Alltså psykisk ohälsa bland ungdomar kan vi koppla till att man rör sig dåligt. Och skolan gör en viss kompensatorisk insats. Men vi vet ju att på helgerna så hamnar många ungdomar i soffan framför någon form av skärm igen. Mm.
Men vad kan du göra avslutningsvis, Peter, som riksdagspolitiker för att ge idrotten bättre förutsättningar och framförallt då att ungdomar ska må bättre?
För det första det här med bovallen och bullrar, ja. Det ska vi fixa.
Jag gör så här med det.
Ja, precis, det kan vi kasta så.
Bra.
Men nästa...
Det här gillar jag.
Men nästa grej är ju att jag tillsammans med alla mina kommunpolitiker runt omkring i landet, vi är i alla fall 53 stycken som styr några kommuner, vi måste sätta oss ner och prata om hur ska vi fixa det här liksom. Lite mer handgripligt. Men vi satsar på spontan idrottsplatser, vi vet att det gör bra. Och det funkar ju på många ställen. Det funkar ute i landet, i byar och sånt där man byalaget går ihop med idrottsföreningen och man fick lite pengar från Arvsfonden och så bygger man en spontan idrottsplats. Det är människor som gör det. Jag tror inte man ska förvänta sig att någon annan ska göra det hela tiden, utan fixa det.
Men jag har en granne, han har sagt så här: jävlar vad rörigt det är i Malmö. Det är väl bara undantagstillstånd det som gäller, sa han. Och så gick det ett par dagar och så kom det här att polisen utser en särskild nationell händelse. Då mötte jag honom igen, vi har gått ut med hundarna och satt lika på kvällen nämligen. Då sa han: Granqvist, jag sa ju det, nu är det undantagstillstånd i Malmö.
Han skulle också trivas i Ukraina.
Sporthuset 219.
Stort tack till hockeynamnen Peter Helander och Anders Hedberg. Vi kommer att fortsätta debatten vad det gäller idrottsanläggningar i nästa avsnitt. Men det är ju så, Lasse, att vi behöver ingen kärleksjingel idag. Utan vi kan helt enkelt återigen kalla in Jolina och Rasmus.
Härligt!
Thank you.
I Wanna Know What Love Is. Och då är vi ju inne på kärleksbombning. Ja. Förra veckan så var det ju stopptid med Jens Lind. Ja, där sitter du och viftar med påsen. Den ska vi använda snart. Det var stopptid med Jens Lind som drogs ur den här kärlekspåsen som du Tommy hade. Och du har faktiskt gjort en stark insats redan. Mm. Därför att för att uppmärksamma detta på ett korrekt vis så har du valt att åka och träffa TV-fenomenet får jag säga, va? Jens Lind för att prata stopptid med honom. Samtliga poddgrejer med Tommys träff med Jens Lind låter så här.
Tjena Jens!
Tjena!
Tjena. Tjena.
Ja. Gud, välkommen!
Du har redan riggat utrustningen, perfekt.
Här är allting klart, det är bara att slå sig ner och snacka. Kaffet är här också.
Det är här vi sitter alltså.
Här sitter jag och jobbar.
Hemma.
Fast inte hemma, fast som ett kontor, fast det känns ju som hemma.
Vad sitter du och pysslar med just nu?
Vi klipper slutfasen av en dokumentär om Göran Zachrisson. Mm. Den ska sändas på SVT 14 januari. Det är en timme lång. Så, det är...
och, så den kommer i januari?
Göran kommer i januari, mm. Ja.
Men du är ju verkligen i ropet nu också, för det har ju varit... Har du någonsin varit med om en liknande respons som det har varit kring den här serien som finns på SVT Play nu, Hockeyns historia?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Det har varit något alldeles överväldigande. Men att vet, uppdraget här, det var ju ganska svårt. Det var att vi skulle göra, jag och Albert Svanberg, skulle göra en serie som skulle tillfredsställa de som kan allt om ishockey och de som kan inget om ishockey. Mm. Det är en liten utmaning. Därför att då gäller det att hitta berättelser som inte stöter bort de som kan allting. Och som inte stöter bort de som inte kan någonting. Utan det var ju hela tiden ett filande liksom på hur kan vi berätta på ett sätt som känns angeläget för alla. Och det var nog därför det tog så lång tid skulle jag säga. Mm.
Ja, det där älskar jag när man försöker vara inkluderande och få med bägge delarna. Det, det är verkligen en konst. Men du, den här påsen här, du får känna lite på den... Det ligger ju lite post-it-lappar i där.
Ja, skönt. Lite analogt, ja.
Och i den så låg ju då stopptid med Jens Lind och det är därför vi är här. Det var flera lyssnare som ville att vi skulle prata med dig och om detta då. Mm. Alltså det här, den egna programpunkten, vad ska vi kalla det, minidokumentärer på 4-5 minuter som alltid låg i slutet av Sportspegeln under, jag undrar hur lång tid då, mer än 10 års tid va eller?
Ja, vi gjorde alltså 26 säsonger stopptid och det är ju ett av SVTs mest långlivade små program och vi måste ju ha gjort, vi började 2005 och sista var, jag ska inte säga att den sista, jag är helt övertygad att det kommer tillbaka, men det var förra hösten som den senaste sändes. Så att säga att det är 600 inslag kanske.
Oj.
Och du vet, vi skulle bara bli 8 från början.
Är det säkert?
Ja, det var helt säkert. För att som det började var ju att Sportspegeln skulle förlängas med 5 minuter under 8 söndagar. Och då var ju Spegeln 45 minuter. Det skulle bli 50.
Just det, 20:30 till 21:15. Och istället skulle bli 21:20.
Ja, det skulle matcha någonting i andra kanalen. Jag vet inte, men då var stopptid ett eget program. Men det var innan det kom att det blev stopptid så fanns det ju många andra förslag vad man skulle kunna göra med 5 minuter. För det var ju inte givet att man skulle ha ett arkivprogram i Sportspegeln som ska spegla det allra senaste. Men jag hade ju massor av år gått ner i filmarkivet. Och när jag började på SVT så jag sökte mig... Du vet, man gick de här dystra korridorerna fram... Och,
ja, de är dystra faktiskt.
De är ju riktigt dystra, men jag hade ju talat om det där filmarkivet. Och på den tiden så var ju ganska få som kom på besök där. Man fick ju kaffe och kakor och en kram bara man hälsade på. Och det var ju väldigt ovanligt för en nyhetsjournalist att gå dit. Ja. Men jag var road av historia. Och du vet att bara kunna beställa fram en Sportspegel från 1961. Då kom den på den tiden i en kartong. Och du lyfte på locket där. Och det var som att öppna locket till en annan värld. Och det var ju ljudrullar, filmrullar, manus med plex och grive och kluddrat liksom i sista stund. Jag sa ju att om jag och Dennis får fria händer så kan vi sätta igång på en gång. Och det var Dennis i Dennis Widemyr som är nu pensionerad. Men...
Och han, för det var ni två som gjorde alla stopptid kan man säga va?
Ja, sen så Henrik Silverhjelm de sista 3 åren. Mm. Det var ju väldigt många gånger som vi trodde vi skulle göra en historia. Och sen så hade jag gjort research och hittat massor med gamla band. Och så hittade jag någonting annat istället som Dennis säger, det där var roligt. Och så lyssnade jag på Dennis, ja, tycker du det var roligt? Bra, vi kanske ska börja där då. Men det handlar ju inte alls om det som vi skulle berätta. Nej, men då hade vi sett på så mycket material så vi visste vi att ja, men då kunde det hänga ihop med någonting annat. Så vi pusslade ihop en historia som kanske innehöll 3-4 olika ämnen. Eller så blev det bara en person. Det alltså var från fall till fall som vi gjorde. Men det var komplett lustdrivet. Vad tycker vi själva är kul? Och ibland kände vi att nu har vi tagit ut svängarna lite för mycket. Undrar vad liksom sportpubliken ska säga om det här. Samtidigt som vi tyckte det var viktigt att stopptid var en oas där vad som helst kan hända. Och det var ju aldrig någon som klampade in och frågade vad gör ni? Utan vi bara gjorde stopptid.
I alla tider har människor ställt stora och viktiga frågor. Hur uppstod universum? Varför finns vi till? Finns det ett liv efter detta? Samt, inte minst, vad är ett träningsläger?
Man börjar någon helt annan ände.
Ja, precis.
Det tycker jag verkar vara som ett stilgrepp ändå.
Jo, det får man nog säga. Att vi börjar med en knäpp bild, ja, någon helt annanstans ifrån. Och sen så lirkar vi oss inåt till vad vi egentligen ska handla om. Vi försöker hitta någon slags röd tråd, även fast kanske inte alltid finns. Så i våra huvuden så skapar vi en sån.
Ja,
ja, men så är det ju förstås. Ja. Vi...
Är det något speciellt? Då tänker man något avsnitt som, wow, det där var häftigt att göra. Det tog oväntade vägar. Det var speciellt.
Ja... Men vi satt väl och tittade på, vi var väl inne på den första mannen i rymden, Gagarin, och vi hamnade där och jag är fantastisk, och Dennis kom ihåg det här, jag var ju för liten, men började snacka om det, och sen så slog jag väl i datorn, vi fick upp vad han gjorde under den här tiden på 60-talet, han var väl inte 61 han var uppe tror jag, ja, så kom han till Sverige med ett Sverigebesök, och det var hur stort som helst, kolla Dennis, Gagarin är i Sverige, vad har det med sport att göra? Ingenting, vi var bara liksom nyfiken på vad Gagarin pysslar med. Men så visade det sig då att när han möttes på Arlanda av Bosse Holmström på Aktuellt och en stor uppståndelse med folkdansare på Arlanda till och med, så kliver de in i ryska ambassadörens bil, och vart åker de? Jo, de åker raka vägen till en bandyfinal på stadion och klampar in där, och då fick vi vårt spår med bandy, men vi började med Gagarin, och så hittade vi någon fantastisk bild på någon svensk professor som satt med en mikrofon och lutade sig över radion och lyssnade på ryska nyhetssändningar. Den första kosmonauten i rymden, hurra, sa han, och allt detta blandade i världshistoria med en svensk bandyfinal. Ja, det visste vi ju inte att det skulle ta den vägen.
Om Gagarin stannade hela matchen förtäljer inte historien. Inga rörliga bilder finns sparade från finalen som slutade 1-1. Inte heller finns några bilder från omspelet 2 veckor senare. Då vann Broberg med 4-1. Men det som folk kommer ihåg långt senare är det oväntade besöket, då världens första man i rymden dök upp på en svensk bandyfinal.
Leve den första kosmonauten. Hurra!
Det här är ju en kärleksbombning, och vad känner du kring programpunkten stopptid? Vad ligger den någonstans i ditt hjärta?
Oh, mycket, mycket högt. Jag tycker om stopptid därför att det är lekfullt. Att vi får vara lekfulla, och det kan man ju vara när som helst, men stopptid, det är ju själva signumet, att nu ska vara lite kul i 3-4 minuter. Det kan ju vara sorgligt någon gång sådär, men jag tycker just att om man tänker på inställning till arbete, Hawkins historia, det tar 3 år av mitt liv att göra, men en stopptid kan gå på 2 dagar, och just det här korta perspektivet där man jobbar fort, det är så jag är uppväxt, att jobba snabbt, och det tycker jag om att gå tillbaka till. Och sen så var lite knäpp. Gagarin på en bandyfinal, då gör vi vågad.
Mm. Du, jag ska ju nu ge mig ut på väldigt svag is, tänkte jag.
Ja, spännande.
Apropå is. Vi är ju i slutet av sporthuset, det här avsnittet, 219. Och nu tänkte jag då försöka mig på en stopptid om Jens Lind, som jag ska läsa nu.
Ja, oj.
Och jag vet inte, vi måste försöka hitta... Jag tänkte att efteråt kunde du ge lite feedback.
Ja.
Jo, förresten en grej bara innan. Din röst, för den är ju speciell. Mm. Hur togs den emot när du kom till tv-sporten? Den har ju blivit synonym med en sportdokumentär röst på något sätt. Men då, jag menar, det är ganska långt från oss kommentatorer. Här kommer kommer den i högra cirkeln, spelar ut i högerbacksläge som vi andra låter. Mm. Eller?
Nej, men det var ju ett problem i början hur jag lät. Det var det faktiskt. Och det togs upp alltså på ett möte att det här var ju ett allvarligt problem. Som första punkt. Ja. Och jag skulle gå till talpedagog och allt möjligt. Men det var inte rätt jag talade. Det var inte uttalet som sådant, men att jag var ett komplett ovan vid att prata i en mikrofon. Mm. Jag kommer från tidningsvärlden. Men med tiden så vande sig folk, kan man väl säga då. Och idag så får jag mycket reaktioner att ja, men jag sitter och lyssnar på dig för att jag tycker om din röst och du kan berätta om vad som helst. Då blir man ju väldigt rörd.
Jag lägger på lite så här Jens Lind-touch. Får se om jag lyckas. Det är mitten av 1980-talet. Stockholms-Tidningen. Och här ser vi en 25-årig Jens Lind, skrivande reporter på den tidning där hans morfar, den förre landslagsspelaren i fotboll, Ville Engdahl, några decennier tidigare varit en av landets främsta fotbollsjournalister. Det som en gång i tiden var Nordens största dagstidning under storhetstiden i Klara kvarteren. Kanske var det morfar Villes bakgrund som skapade Jens Linds passionerade intresse för idrottshistorien. Berättandets gåva hade han i alla fall fått. Han skulle i tv-mediet visa att all idrottslig återblick kan bli lika levande som ett direktsänt evenemang. Prisbelönt, oändligt älskad för sina dokumentärer om Solskensolympiaden, hockeyns historia, Plex och ett sekel på skidor från Sixten till Kalla med mera. Men framförallt skapade han det originella, unika, säregna Stopptid. Några minuter i slutet av Sveriges största sportprogram. Är det möjligen på de här bilderna vi ser honom presentera idén? Inne på TV-sportens redaktionsgolv framför chefen Kjell Andersson. Ser Kjell möjligen lite avvaktande ut? Ett ansiktsuttryck som signalerar utfyllnad och billig produktion. Han kunde aldrig ana vad som skulle vänta. Stopptid blev istället en mästerlig mall för hur en idrottshistoria ska berättas i tv. Vi kommer höra och se efterliknande alster i framtiden, men ingen kommer göra det som den briljante berättaren från Bromma, Jens Lind.
Tommy, det var inte dåligt. Det lät lite som jag.
Jag försökte.
Ja, jag tycker det.
Ja, härligt. Vi säger tack för den här träffen, Jens. Och stort tack för den kulturgärning som du fortsätter göra. Och närmast med Göran Zachrisson då i januari månad. Hockeyns historia och alla stopptid och så. Det är många som älskar det. Så är det faktiskt.
Kul att höra. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med.
Alltså Tommy, det här är det bästa du har gjort under hela sporthusets historia.
Okej.
Okay. Jag tycker det är suveränt alltså.
Tack.
Jag gillar stopptid otroligt mycket. Och dina ord går bara rakt in i mig. Jag tycker de är så underbara. Jag tror Jens Lind blir så jätteglad av att höra det också. Det är ju liksom, stopptid är ju sportformat deluxe. Att liksom kunna väcka liv i gammalt skåpmaterial och göra det på ett så säreget och speciellt sätt. Det är liksom den här inledningen med den här lite udda musiken. Och så slår han ju alltid an en ton som man bara gör liksom att man myser till och vill lyssna och vill höra mer. Och det är ju liksom en röst och den berättaren är ju helt fenomenal i det hela. Och så där underfundiga, att det finns något litet humorinslag i regel i det hela gör att jag smälter.
I spännvidden här från det direktsända referatet till att också göra detta. Som Sveriges Television har gett oss, och som du säger, det är det största sportprogrammet, Sportspegeln. Och det är ju briljant att kalla det för stopptid också, eftersom det liksom är det som ger det lilla extra. Och vi som håller på med lagidrott och håller på med fotboll, vi vet ju att stopptiden är ju det viktigaste, därför att det är ju då det ska, det är någonstans där kommer ju slutsignalen. Så det blir ju, det var en imponerande intonation av Jens Lind du hade. Han lät ju alldeles tagen efteråt. Han tappar ju nästan tråden. Verkligen.
Medan vi skakar kärlekspåsen tycker jag vi ska ta in vårt husband igen. För att
de får dra lotten.
Jolina och Rasmus kan ju... Ja, varför inte?
Ja.
Ja. Ska vi se. Jolina läser upp i alla fall vad som står på nästa lapp.
NBA slam dunk contest.
Oj, det var avancerat. NBA Slam Dunk Contest.
Underbart. Jag har en... Blaine är ju gammal basketbollcoach. Han måste ju kunna lära mig allting. Det är ju som en... Man drar samman de bästa basketspelarna och så sedan så tävlar de inom lite olika kategorier. Bland annat slam dunk låter det som. Så det ska vi väl kunna hitta lite gärna coola grejer. Det blir lite Harlem Globetrotters fast i NBA-stil kan jag tänka mig.
Basketartisteri alltså när det handlar om kärleksbombningen nästa vecka. Like a world upon my shoulders. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Foreigners ballad, I wanna know what love is, efter vårt kärlekstema.
Öppet hus i sporthuset.
Ät sporthuset på Twitter, sporthuset podcast på Instagram och sporthuset podcast heter också vår hemsida. Det kommer in frågor löpande och en hel del handlar om det här med EM-upplägget faktiskt. Fast en annan del av det som Anders Källstrand vill peka på och även Kristoffer Sjöberg, två stycken som har mejlat oberoende av varandra. Källstrand skriver: min enkla fråga är problemet med rasismen på arenorna. Vi har sett det nu speciellt i Rumänien som skämt ut sig vid tre tillfällen. Är det inte dags för UEFA att sätta ner foten? Ta bort Bukarest som spelplats för EM 2020. Bukarest har ju matcher alltså EM 2020. Det borde vara enda chansen att få förbund och publik att förstå hur stort problemet är. Det finns väl 20 andra länder som är beredda att ta över deras plats och 50 andra arenor. Och Kristoffer Sjöberg inne på precis samma sak, oberoende av varandra, tror jag. Varför inte frånta Rumänien sina tilldelade matcher i sommarens kommande EM-slutspel? De rumänska fotbollsfansen har ju med sina upprepade rasistiska tilltag visat att de befinner sig långt från FIFAs och UEFAs avståndstagande mot rasism. Markera UEFA, frånta Rumänien EM-matcherna, vilket land som ska få ta över arrangemanget? Ja, varför inte Sverige? Skriver Kristoffer Sjöberg. Du var ju där.
Mm.
I Bukarest. Du kom precis därifrån ju.
Ja, det stämmer. Och den italienska domaren stoppade ju spelet och Alexander Isak hamnade ju blickfånget där. Och hade uppfattat att det kastades ju in grejer också. Tidigt i matchen var det knallskott. Och att det var apljud som riktade sig mot Isak. Inför matchen så fanns det anledning att läsa in sig på det här ärendet med Rumänien och rasismen. Och det är ju en fråga som om vi börjar med den rumänska sidan utav det, hur de ser på det. Så deras synsätt är att De har inte en rasism som är riktad mot hudfärg. Den rasismen de har dömts utav UEFA, som ju till sist har landat i att de inte fick ta in någon publik mot Norge. Nu gjorde de det ändå därför att de fick dispens att ta in endast barn i publiken som var yngre än 14 år. Det är alltså riktat mot den ungerska minoriteten. Alltså, det kopplar tillbaka till första världskriget när Ungern och Österrike satt ihop på området Transylvanien 1918 efter att första världskriget var slut.
Dracula.
Ja, exakt. Det faktiskt tillfäll Rumänien, men det finns en ungersk minoritet där som ultranationalister kraftigt, alltså
förföljer, i alla fall verbalt förföljer. Och det finns ju olika banderoller på matcherna och så vidare riktat mot de här. Och det finns särskilda supportersånger som de här ultranationalisterna på arenan då, som är klädda i svart förut, de här supporterna, mycket tydliga och mycket enkla att se, sjunger. Och det där har UEFA reagerat mot, det rasism, och då har de dömt dem för det. Och det landade till sist i det här händelsen mot Norge då. Så att i grunden så menar de på att det är inte så att det kommer spelare i andra länder som de börjar hetsa mot. För om du tittar på Bulgarien till exempel, där är det ju rasism mot hudfärg. Där är det ju, det var ju då engelska landslaget skulle, så att vi kliver av den här matchen. Mm. Därför att det var rasistiska rop mot spelare i England. Alltså mörkare spelare i England. Och det har inte förekommit i Rumänien före det här Alexander Isak-händelsen då.
Okay.
Så det liksom per definition då var det vi pratar om.
Hur bedömer utsikten att det ska kunna bli så här då? Att Bukarest blir av?
Men jag vill säga vad jag tycker först. Jag säger så här. Jag, i hela debatten vi har haft i sporthuset många gånger om allsvenskan i fotboll och polismyndigheten så kallade villkorstrappa. Det vill säga att de har gått in och sagt att nu ni får arrangera den här matchen om ni sköter det. Det får inte vara bengaliska eldar, det ska inte vara knallskott och så vidare. Så tänds det bengaliska eldar från en supporterorganisation på kortsidan ofta. Då säger de så här, ja, nästa match får ni inte ta in 3500 på ståplats. Ni får ta in 2500 på ståplats. Det är den här villkorstrappan, det vill säga ni har inte skött er, det är ett villkorat arrangemang, då går vi in med den här typen av åtgärder. Jag är emot det. Jag gillar inte kollektiva bestraffningar. Jag anser att det är fel att några av de här då, 1000 som du minskar kapaciteten med 1000 också, de får inte komma bara för att 10 andra tänt bengaler. Jag tycker det är fel. Det är en kollektiv bestraffning, jag är emot det. Samma vill jag säga i Rumänienfallet. Jag anser att det är en kollektiv bestraffning för hela rumänska fotbollsfolket, eller vad ska jag säga. Det tycker jag är en kollektiv bestraffning som inte rimmar med hur det borde vara.
Jag brukar köra i när vi har jobbat tillsammans med olika typer av analyser och så här, att en gång ingen gång, två gånger kanske, tre gånger en vana. Och då har man liksom ett case, och jag kan väl tycka att det egentligen borde kunna gälla i det här fallet också. Men det, liksom, det blir så ihåligt när det är no to racism, och så sedan så blir det ingen påföljd av större rang, så att säga. Det, någonstans måste ju foten sättas ner, det är ju helt klart.
Vi får se hur UEFA agerar mot Rumänien. Är här någonting betydligt trevligare? Och det handlar förstås, Jens, om vilken klubb då? Inom ishockeyn? Jo.
Björklöven.
Exakt. Vi pratade om Björklöven för ett par veckor. Jens kommer från Umeå alltså. Vi pratade om Björklöven för ett par veckor sedan. Och de förlorade ju den där matchen mot Modo som vi pratade om då. Men de leder fortfarande Hockeyallsvenskan.
Vann 8-1 AIK.
Ja, just det. Och då var det så här att vi fick från Lars Lindvall. Jag är leksing men tycker att Björklöven ska få mycket cred för deras engagemang för Vita Hästen-supporten Tora 6 år. För det var ju så att förra gången som Tora var i Umeå och såg sitt lag så fick hon glåpord efter sig av några vuxna män på flygplatsen i samband med resan hem. Och för oss är det helt oacceptabelt, där skriver alltså Björklöven på sin Facebook-sida. Glädjande idag att Tora kom tillbaka till Umeå Arena för att se sitt lag ikväll, och vi fick chansen att hänga med denna härliga tjej en stund på förmiddagen och visa henne runt i arenan och berätta om klubben, bland annat om Gröngul kompis som är ett speciellt projekt för hur vi jobbar med schysst kompiskap inom klubben. Det Tora tyckte av allra bäst idag var att de fick hänga med sina idoler Viktor Kockman och Oscar Maciello innan morgonvärmningen. Stort tack Tora för att du ville komma tillbaka till Umeå och för att vi fick vara en stund med dig idag.
Det är ju jättefint. Och inte det här liksom en härlig förbrödring över gränserna när en läxing väljer att berömma någonting som Björklöven gör för någon som håller på Vita Hästen. Där kan man väl se hur fin idrotten kan vara när den förenar.
Och apropå ishockey, sporthuset-effekten vill vi bara meddela. Frölunda startar ett A-lag på damsidan. Efter att deras ordförande Mats Grauers gick ut stenhårt bland annat mot mig och sa att jag hörde det där och jag glömmer det lika snabbt efter att vi pratade om att det borde vara så att alla klubbar har A-lagsverksamhet både på dam- och herrsidan. Men sen har de bestämt sig för att starta det av en händelse några veckor senare. Och dessutom så kommer besked nu också om att IFK Göteborg startar på fotbollssidan. Men det som är missuppfattningen kring det ämne som vi faktiskt samstämmigt för en gång skulle, Lasse, ha fört fram, du och jag. Det är att vi menar ju på att reglerna ska vara, alltså ända upp från Riksidrottsförbundet,
en verksamhetsförutsättning,
en verksamhetsförutsättning att man inom de större idrotterna ska ha en A-lagsverksamhet både på dam- och herrsidan.
Det behöver inte vara högsta nivå, men det ska finnas för seniorer och för juniorer och för ungdomar på både manlig och kvinnlig sida.
respektive pojk och flick då.
Och du sa när du var hemma hos mig i morse för att hämta hundarna eller lämna hundarna, jag kommer inte ihåg. Vi har ju en gemensam hundverksamhet. Men det du sa på när du såg sportnyheterna var, tänk att 2019 så är det här breaking news då, att IFK Göteborg startar ett damlag.
Ja.
Att det har tagit så lång tid.
Ja, det är så självklart att du på elitsida ska ha både manligt och kvinnligt. Det är liksom, dessutom gör ju det faktiskt att det blir både en sundare, friskare och mer spänstig dialog och diskussion i föreningen.
Ändå var det bland det mest aggressiva vi har mötts faktiskt när vi kom med det förslaget att Frölunda borde starta ett A-lag från många håll.
Men nu verkar det bli så. Det
ja, det blir liksom så. Det. Men vi måste väl avsluta. Ja, men till att börja med Jens, hittar du hem nu då därifrån? Behöver du hjälp på något sätt? Eller?
Han ska ju inte hem om vi börjar det.
Nej,
det är hem sex olika ställen han skulle
till. Till The Builder's Arm eller The Builder's Arms
Bishop's Arms
nej, faktiskt, en pub, gastropub, och träffa Andreas Georgsson, tränare, assisterande tränare i Brentford nu för tiden. Så han sitter och väntar där på mig, så jag ska kasta mig in en Uber och se om jag kan göra mina 4,83 till något högre i varje fall.
Let's go Amanda.
Skicka bilden.
Och jag tycker att vi avslutar, eller vad säger ni, med musik också ifrån Jolina och Rasmus Drugge, som här får avsluta med låten Running.
Get up, we'll win it all. I ain't even. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.